Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hej allihopa och varmt välkomna till Berätta Alltid. Det här heter Tilda Boysen.
Och jag heter Frida Boysen. Och idag så lanserar Berätta Alltid det här ett nytt stående inslag i vår podd som vi kallar för Veckans Nyhet.
Woohoo!
Ja, och det kommer innebära att vi helt enkelt lyfter upp en aktuell nyhet som handlar om just psykisk hälsa. Det kan handla om NPF, det kan handla om nya rön, en debatt som känns aktuell och relevant för vårt ämnesområde helt enkelt.
Så är det, jag tycker det här ska bli så spännande.
Mm, verkligen. Först ut så lyfter vi just en debattartikel som skrevs här för ett par veckor sedan där, som handlade om snabbspår för ADHD-diagnoser kostar oss dyrt i längden. Och det var ett antal psykologer som gick ihop och skrev den här och alltså kritiserade, kan man säga kraftigt, just de här nya snabbspåren som då bland annat då Stockholmsregion nu då ska införa för ADHD-utredningar för unga. De här artikelförfattarna skriver att det ökar riskerna för att barn får felaktiga diagnoser. De korta utredningarna kan paradoxalt nog göra att köerna förlängs och att vårdkostnaderna för samhället blir högre, skriver alltså 14 psykologer och specialister på psykiatri. Och det är ju kraftig kritik och de får också medhåll av bland annat Expressens ledarredaktion som skriver att ADHD-diagnoser fixar inte skolans problem, hafsiga ADHD-utredningar kan inte bli lösningar på milslånga köer. Strax ska vi ge lite perspektiv på den här debattartikeln. Innan det så vill jag också bara föra in ytterligare lite mer fakta i leken. Mm. Och det är ju som Dagens Medicin skriver bland annat här att på tre år så har andelen barn och unga med ADHD-diagnoser ökat med nästan 50%.
Ja, det är mycket.
Ja, så idag är det alltså var tionde pojke och var femtonde flicka som har antingen en ADHD- eller ADD-diagnos. Och Socialstyrelsen tror att det här kommer att öka ytterligare. De säger, Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, säger i ett pressmeddelande, vi tror att andelen kommer att öka till 15% för pojkar och 11% för flickor innan utvecklingen skulle plana ut. Men det bygger på att antalet nya fall inte fortsätter att öka. Det här tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Vi har alltså då var sjätte till sjunde pojke i Sverige får alltså då en ADHD-diagnos eller en ADD-diagnos. Och det leder till också då, det är ju någonting som också Läkartidningen pekar på. De skriver här nyligen, brant kurva över ADHD-diagnoser. Och de skriver också att många tidigt slutar med medicinen. Det är intressant, varför gör de det då? Kan det vara ett tecken på att det kanske helt enkelt inte hjälper? Det kanske också ett tecken på att det kanske inte är ADHD de har eftersom de slutar med medicinerna. Här så skriver de då att de skriver också om ökningen på själva ADHD-fronten. Att de senaste tre åren har andelen barn och unga som fått en ADHD-diagnos ökat med uppemot 50%. Den allra kraftigaste ökningen märks bland flickor mellan 10-17 år samt bland unga kvinnor mellan 18-24. Den ökade andelen som hämtat ut ADHD-läkemedel med omkring 50% från 2019 till 2022.
Ja.
Det här är ju en alltså radikal ökning. Bland de yngsta barnen i åldersgruppen 5-9 år ökade andelen som fått diagnosen ADHD med närmare 45%.
Mm.
Det här är ju enorma siffror som vi inte ser ökar på samma sätt i resten av, ja, exempelvis våra grannländer om vi jämför. Någonting som har blivit oroad för här, det är ju faktiskt också vad de här artikelförfattarna till den här debattartikeln pekar på. Är inte risken stor att det blir fel?
Ja.
Vi ska säga, vad går den här nya snabb varianten ut på då? Ja, alltså går den ut på att man istället för att utredas under tidigare 4-6 veckor någonting, där man då träffar flera psykolog flera gånger och så vidare. Nu i den här nya snabbutredningsvarianten träffar man psykolog en gång. Man skippar begåvningstestet som man tidigare gjort.
Det är både ett rent intellektuellt men också ett hur man är, alltså EQ.
Just det.
Hur man är med andra personer, sociala färdigheter.
Exakt, sociala färdigheter och så vidare. Och tidigare har man ju också haft, och vi ska säga att vi har ju personliga erfarenheter, inte minst här från Stockholmsregionen. Mm. Både du, Tilda, har ju utretts för ADHD som barn här i den här regionen. Och även din lillebror har gjort det. Mm. Så vi har två erfarenheter av detta.
Vi är riktiga pros.
Ja, precis. Och då brukar man ju då alltså träffa en psykolog flertalet gånger. Föräldrarna intervjuas ordentligt. Man intervjuar också skolan och mentor eller lärare, någon som känner barnet.
Ja, det är en väldigt grundlig utredning.
Det är det, och man får verkligen en eller tidigare då i alla fall fick man en väldigt grundlig rapport. Och även skolan och föräldrarna får ju förslag på anpassningar utifrån man verkligen har försökt lära känna det här barnet, försöka förstå vad är det som inte riktigt fungerar och varför. Mm. I flertalet så samtal med det här barnet, med föräldrar, vårdnadshavare och pedagoger som träffar det här barnet då i sin dagliga miljö.
Så är det.
Nu ska det då vara historia. Anledningen är ju då förstås att det är väldigt långa köer till BUP bland annat. Men nu ska man komma ihåg att det är ju inte oftast BUP som utreder ADHD i alla fall i Stockholmsregionen, utan vår erfarenhet i alla fall är ju att det remitteras till BUM, alltså barn- och ungdomsmottagningen eller speciella ADHD-utrednings som inte är BUP helt enkelt. Så jag tycker det känns lite märkligt när man just pekar på att det skulle korta köerna till BUP, för det är ju inte BUP ändå som brukar utreda ADHD i Stockholm, så har det i alla fall inte varit.
Nej,
för oss de senaste åren. Jag har inte varit med om det. Vad är då risken med den här nyordningen?
Mm.
Vad ser du till det som den främsta risken?
Alltså jäkla många.
Ja.
Men första ganska självklart skulle jag säga är att det är väldigt mycket lättare med feldiagnosering.
Mm.
Att det blir fel. Herregud, man träffar en person typ en timme.
En gång?
En gång.
En psykolog träffar barnet en gång, ett tillfälle. Och ska då alltså lära känna det här barnet och förstå hela det barnet. Och sen så ska alltså en läkare, ett enda läkarbesök träffa den här läkaren barnet och ger, och då i det mötet kan börja skriva ut narkotikaklassade ADHD-preparat.
Exakt, och man behöver inte ens riktigt ha en koppling mellan psykologen och läkaren.
Nej, precis som tidigare har det ju varit konferenser där de har liksom diskuterat ihop, vad tror vi om det här barnet? Vad kan det vara som gör att det här barnet uppvisar symptom?
Exakt, och skolan är inte längre alls lika stor del.
Nej.
Utan nu så är tanken att det ska vara ett formulär.
Mm.
Innan så har det varit så att man, i våra fall i alla fall, att skolan ringdes.
Ja, man pratade, intervjuade.
Ja, exakt, samtal. Men nu är det formulär som ska skickas in, och det är ju lite klurigt.
Jag tycker det här är jätteklurigt och otroligt riskabelt. Jag förstår faktiskt inte, jag blir förbannad. Mm. Alltså, hur kan man experimentera med barn på det här viset? Alltså, förstår man inte att det här är ju barn som får narkotikaklassade preparat utskrivna, alltså like this. Och vi vet inte. Jag har försökt forska i just vad det finns för forskning på. Vad händer med barns hjärnor?
Utveckling.
Och utveckling. När vi ger barn så starka preparat vid unga år.
Mm.
Vad händer? Det vet vi inte.
Nej.
Men här ska vi alltså ge det då till var sjätte, sjunde pojke. Det är ju liksom, det är ett gigantiskt samhällsexperiment. Och vi ska komma ihåg att Vad är det då som gör att ett barn överhuvudtaget blir så här, hur kommer man till en ADHD-utredning? Ofta kan det ju handla om att antingen vårdnadshavare eller barnet själv eller skolan ofta
ja, det
reagerar.
Det vet jag när min lillebror då, när ni, då behövde du gå igenom skolan, eller hur?
Exakt.
För ni gick till vårdcentralen och sa tjenare.
Ja, på skolans uppmaning dessutom.
Exakt, men det gick inte att vårdcentralen skickade en miss, utan det behövde skolan göra.
Precis, det är också intressant, för i Stockholm så är det inte längre så att du kan gå som vårdnadshavare, vara orolig för att ditt barn har ADHD och gå till vårdcentralen, utan det måste gå genom skolhälsovården, vilket också kan jag tycka är lite märkligt. Men så är det i alla fall. Vad som är oroande tycker jag, det är att ett barn som då uppvisar ADHD-liknande symptom, och det kan vara precis lika gärna ett symptom på någonting annat. Det kan vara ett symptom på att barnet kanske utsätts för våld.
Trauma.
Det kan vara precis trauma.
Depression, ångest.
Precis, inlärningssvårigheter som gör att man blir frustrerad och liksom... Det kan vara så mycket.
Ja, och framförallt kan det också bara vara att man är en vanlig människa.
Ja,
och, som är i en speciell ålder. Alltså, det är ju precis mycket som händer. Alltså, från när man liksom är pytteliten tills man är 25 och man är klar eller vad det nu är. Det är ju liksom hur mycket som helst man går igenom.
Mm.
Man behöver ju inte ha någon diagnos. Man kanske bara... Kroppen, man vill testa, man vill tänja på gränserna och se vad som funkar. Det behöver ju inte alltid vara ADHD.
Nej, men här så är ju risken otroligt stor att man... Det kan ju vara skolan som larmar och tycker att det här är en störig elev på något vis. Eller ja, störig, men att ja, faktiskt att det här är någon slags utmaning. Misstänker ADHD, ett psykologbesök, sen ett läkarbesök och sen så är det in i drogfabriken. För det är ju det blir. Alltså att vi då drogar ner alltså var sjätte, sjunde barn. Och nu säger jag så, nu kanske någon studsar där ute och tycker att ja, men mitt barn har fått jättebra hjälp av ADHD-mediciner. Och det tvekar jag inte ett dugg på. Många barn... mår säkert jättebra av ADHD-medicinering. Det är inte det. Men vad händer med alla de barn som riskerar att få starka mediciner men som egentligen uppvisar ett symptom på någonting annat som vi på det här viset missar?
Mm.
Vad händer med alla barn som vi lämnar i sticket som kanske själva verket utsatta för våld? Kanske utsatta för mobbning och kränkningar i skolan?
Ja.
Sexuella övergrepp, det kan vara vad som helst. Nu bara stoppar vi lite medicin i munnen och säger varsågod och svälj. Och så blundar vi för vad som egentligen är problemet.
Ja, alltså jag tar ju dålig medicin. Och för mig funkar det som sagt bra. Jag tycker om det. Så att det är, vi tycker ju inte att det alltid är dåligt. Men det är just det du säger, att det ska ju inte ges när det inte behövs.
Nej.
Och det blir väldigt farligt. Jag tänker speciellt en ADHD-diagnos. I min erfarenhet så är den lite svår att komma undan från.
Mm.
Att det, är liksom, det tycker jag med många diagnoser, att har du väl fått den så är det liksom inte så lätt att bara så här, nu vill jag göra en ny utredning för att se om det var fel. Utan det är liksom inte på ett tjong heller. Så blir du felindicerad så...
Är det något du får leva med ganska länge? Och det är ju också en annan debatt, just det här att bli av med sina diagnoser är någonting som också växer en.
Ja,
för du blir ju också utestängd från vissa saker.
Men jag menar också bara speciellt eftersom att det är utreds i så unga år.
Mm.
Att det är 6 år, var det du sa?
Mm.
Ja. Att det är liksom, om man får en diagnos då, herregud man är 6 år gammal, det är mycket som händer. Det behöver ju inte vara en rätt diagnos. Ska du liksom ha den då i resten av ditt liv? Även fast det kanske var fel, för det gick för snabbt. Det var ingen riktig utredning på något sätt. Och det blir ju jättefarligt.
Ja.
Också hamna mellan stolen om man får det här. Till exempel att man kommer och man egentligen har depression.
Mm.
Och så får man ADHD-diagnos.
Mm.
Och så medicineras man får det här. Men det hjälper ju inte din depression. Utan det ska ju minska din symptom på ADHD. Då får du liksom inte heller hjälp för det som faktiskt behövs.
Mm.
Och det är också intressant om man kollar på hur många som har ADHD och har samdiagnoser, alltså andra diagnoser. Då är det 2/3.
Exakt. Så det här är ju, riskerar ju också förstås att man missar samsjukligheten. Och det är någonting också de här psykologerna och psykiaterna lyfter i den här DN-debattartikeln. Att risken för att missa samsjukligheten
och blanda ihop,
jättestor. Jag vet ju också att Sveriges Radio Ekot har också granskat det här under en lång tid och också pekar på i ett inslag nyligen att det finns risker att man såklart missar det här. Och att det är ju faktiskt har varit så att Ekots reporter också har följt fall där faktiskt det absolut hemskaste, det värsta som kan hända har inträffat. Att man har fått en felaktig diagnos, allting sveps in under den här stora ADHD-filten. Men i själva verket är det någonting helt annat än depression. Och det slutar med att ett barn tar sitt liv.
Mm. Ja, det är fruktansvärt.
Det är ju det, ja, jag börjar nästan gråta när jag tänker på det. Men alltså det här är tycker jag så oerhört allvarligt.
Ja, och det är så farligt.
Mm.
Och det är en annan aspekt med det hela. Det är också de här snabbmötena som man lär inte känna en person överhuvudtaget på en timme. Inte på det sättet. Och vad som också blir svårt, om man kollar på till exempel på kvinnliga ADHD, vilket det har forskats mer om nu på senaste, vilket är jättebra.
Mm.
Men det är ju ganska nytt om man är för manliga ADHD.
Mm.
Man trodde väldigt länge att kvinnor inte kunde ha det.
Mm.
Och symptomen ser ofta ganska olika ut hos män och kvinnor. Speciellt i tonåren.
Mm.
För killar har varit såhär, ja, men du är jobbig, stökig, ADHD. Mm. Och tjejer beter sig på ett helt annat sätt ibland.
Mm.
Och just att se den aspekten på hur symptomen tar uttryck.
Mm.
Är det här inte ett typiskt fall? Det blir också väldigt svårt att se de här gränserna. Och jag tycker det är väldigt oroande.
Ja, nej, precis. Och sen vad du också var inne på här. Vad gör det med ett barn att också i så unga åldrar att få en ADHD-diagnos om du nu inte är ADHD? Mm. Vad skapar det för självbild? Att man vet att man har ADHD. Jag vet själv när jag faktiskt har suttit och intervjuat barn om just det här med psykisk hälsa och sådär. Och så har ett barn sagt sådär, ja, nej, jag, och så frågar jag, känner du någon som har ADHD? Och då säger den här killen, ja, jag får tro att jag kanske har ADHD. Och direkt börjar den här killen hoppa. Mm. Och sen i resten av intervjun har jättesvårt att koncentrera sig. Så jag tror ibland också att det finns en risk att om man får en stämpel på sig att du har ADHD, att det på något vis blir också en självuppfyllande profetia. Att man liksom tror att jag är en sån som har svåra... Det här vet jag inte.
Nej.
Men jag tänker att det finns också väldigt lite forskning till kring vad händer när man får en diagnos satt så tidigt på så lösa grunder.
Mm.
Sen ska vi också säga att det finns ju vissa risker när du får ADHD att du också får utestängs från vissa yrken.
Mm.
Numera så krävs det ju en speciell prövning för att du ska få chansen att jobba exempelvis inom det militära. Du är inte längre automatiskt diskriminerad för det var faktiskt en ändring som skedde för några år sedan.
Och samma med polisen.
Precis, men då ska jag också säga att det skedde efter att diskrimineringsombudsmannen DO kom fram till att Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket har överträtt diskrimineringsförbudet, som det heter. Att man inte längre kunde utesluta personer med ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser per automatik. Men du kommer att behöva göra en särskild lämplighetsprövning likadant då inom polisväsendet.
Exakt, det gör det lite krångligare helt enkelt.
Det gör det lite krångligare. Så det finns vissa yrken där du kanske då inte har lika lätt att få jobb.
Mm.
Ja, exempelvis.
Ja, men sen så tänker jag också att det är viktigt att nämna här, att det är inte bara negativt det här med att få en ADHD-diagnos. För det, om jag bara kollar på mig själv. Och pratat med mina kompisar som också har det. Det kan vara väldigt skönt också om man har ADHD. Att få veta. Varför, jag tycker det är väldigt skönt. Mm. Veta varför det är det som jag gör och hitta olika verktyg. Men vad som blir farligt är ju när det blir fel.
Och sen ska jag säga en sak till också. Ibland så förs det fram då argumentet att det då skulle vara bra att få snabbare ADHD-diagnoser. För att då skolan snabbare skulle kunna liksom sätta in rätt åtgärder för att hjälpa ett barn bättre.
Men det är väl fel?
Det är fel, för att nu för tiden så står det ju då i skollagen att det inte längre måste ha en ADHD-diagnos eller en annan NPF-diagnos för att få anpassningar i skolan.
Det var misstanke.
Exakt, Hilda. Du är påläst. Det räcker ju numera med att det bara finns en misstanke om att du som barn, eller om du nu är föräldrar du som lyssnar exempelvis, det räcker med en misstanke om NPF så ska alltså ditt barn få hjälp till anpassningar. Sen är det ju då väldigt luddigt vad de här anpassningarna består i. Det pratade ju du och jag till där med vår skolminister Lotta Edholm i ett annat avsnitt här i Berätta allt det här nyligen.
Mm.
Och där önskade ju faktiskt hon och sa att hon skulle skärpa till det där.
Ja, det tycker vi också.
Hon röt till lite grann och tyckte att bland annat den anpassningen du fick, att rektorn beslutade om att ta bort engelskan, det var faktiskt den anpassning du erbjöds. Den sa hon, det är ju ingen anpassning.
Nej.
Så där röt hon ifrån. Lite för sent kanske för dig tyvärr, men förhoppningsvis så kan ju den skärpningen, om hon får fart på den så att säga, hoppas vi det, vi håller tummarna för Lotta, att den får hjälpa fler barn där ute. Mm. För att som det är idag så är det ju lite av ett lotteri vad man faktiskt får för anpassningar. Anledningen att man kom med det här förslaget, det var ju förstås för att korta då de väldigt, väldigt långa köer som finns till BUP i många delar av vårt land. Det ser nog ungefär ut likadant över hela Sverige. Det gjorde det en granskning av i somras senast. Där i den här artikeln, DN Debatt-artikeln, vi kan faktiskt bara snabbspola igenom vilka det är som har skrivit den för att credda dem. Det är då Malin Boberg, Helena Klot, Viveka Ernemark, Linda Granqvist, Anders Håkansson, Håkan Kronvall, Reidun Larsson, Signe Lindholm, Janne Reita, Antonia Simon Risberg, Alexandra Söderström, Karin Tillman, Stephanie Torell och Agnes Virdby.
Jäklar.
Ja, de har en massa titlar. Psykologer, läkare och specialister i psykiatrin och barn- och ungdomspsykiatri och allt möjligt. Massa kunniga människor. De föreslår faktiskt fyra andra punkter.
Berätta.
Som skulle kunna som någon skickar till landets politiker. De säger så här: låt läkare och psykologer utreda patienter enligt evidens istället för att låta vården bli en diagnosfabrik. Mm. Punkt 1. Klokt. Undvik detaljstyrning av den typ som förs fram av snabbspårens beslutsfattare. 3. Låt respektive BUP-mottagning sätta sina mest erfarna läkare och psykologer på att bedöma hur utredningar ska genomföras på mest effektiva och patientsäkra sätt med Socialstyrelsens riktlinjer i ryggen. Och 4. Bibehålla och återupprätta vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar. Det är väl ett utmärkt förslag.
Jag tyckte det lät väldigt vettigt.
Mm. Det, jag säger hear, hear. Så med det sagt, Tilda, det här är ju ett ämne som verkligen engagerar och är så otroligt viktigt.
Ja.
Jag önskar att vi håller den här debatten ledande för att göra som Stockholmsregionens politiker föreslår nu med detta snabbspåret för ADHD-diagnoser och experimentera på barn på det sättet de föreslår med så kraftiga mediciner som skrivs ut på ett läkarbesök och efter ett psykologbesök. Det tycker jag är katastrof.
Mm, så är det.
Med det sagt, debattera gärna det här avsnittet. Tycker du att vi har fel? Jättebra. Vi är såklart för en öppen och kreativ debatt. Det är kanske så att vi helt har fått det här om bakfoten, vem vet. Vi brukar ju säga berätta alltid det här. Vi tror på att lyssna på varandra och
lära oss av varandra.
Lära oss av varandra. Det är så vi kommer framåt och förändrar till det bättre. Så som sagt, följ oss gärna på TikTok, Instagram och inte minst LinkedIn där det är många som brukar debattera våra avsnitt och föra fram otroligt kloka och insiktsfulla perspektiv. Så bidra gärna med det. Kanske är det så att du borde vara med i podden och ge oss ditt perspektiv. Du är varmt välkommen att höra av dig. Och Tilda, vad säger du?
Tack för att du har lyssnat.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.